Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Putin är ju obrydd. Med en fortsatt liberal migrationspolitik så kommer Sverige ha mellan 20-30% muslimer 2050. Säger jag vad jag ser så blir jag av med min position.
Jag tycker det är det svåraste med snusen är att släppa den som är till kaffet. Liksom. Att det är den absolut godaste.
Ja, ja. Men det går inte. Du ska väl inte förbjuda snus?
Nej, verkligen inte.
Lovar du?
Ja, men jag såg det faktiskt nu. Du la väl upp någonting om det igår till och med? Att ni hade ett möte gällande snus. Vad var det för någonting?
Ja, men exakt. Jo, det sker ju lite utveckling i Bryssel att man vill dels från kommissionens sida straffbeskatta snus. Det har funnits förslag som skulle höja priset till 150 spänn dosan. Det har man lagt tillbaka i byrålådan efter att det blev ett par reaktioner från Sverige. Sen så hoppas ju en del aktivistiska byråkrater i Bryssel på att förbjuda nikotinportionerna runt om i Europa. Och det där tycker jag är totala stoltheter eftersom vi i Sverige kan visa på att när snus och nikotinportioner finns som alternativ så kan vi faktiskt bli ett rökfritt samhälle. 5% i Sverige röker och det når vi där under så kommer FN att klassa oss som rökfritt. Mm. Första landet i världen.
Ja, just det.
Du är ju varmt välkommen här. Charlie Weimer, du är alltså toppolitiker för SD i EU.
Ja, får gärna titulera dig själv. Stämmer bra. Charlie Weimers heter jag, från Hammarö, Värmland, toppkandidat för Sverigedemokraterna i EU-valet och ja, 4 barns far, 4 tjejer hemma i åldern 2-10 år, så att jag håller mig sysselsatt.
Glöm inte katten.
Nej, katten Elsa och hunden Olof.
Mycket att göra.
Ja då.
Men hemma för dig, för jag tänker du är väl rätt mycket i Bryssel, ja.
Så är det ju, och det blir ju dubbelt när man är Europaparlamentariker, mycket fram och tillbaka mellan Sverige och Bryssel. Och jag var med i ett tv-program igår, Klimathoppet, som Sveriges Television har, och de frågar ju mig då om jag någonsin tar tåget till Bryssel.
Till Bryssel, ja.
Och jag höll på att säga, vad tror du själv? Liksom. 4 barn och
jag stryker den frågan här liksom.
Ja, gör det.
Katten och Ola för mig allihop på tåget liksom.
Ja, men exakt. Det går ju bra.
Ja. Det är absurt just det. Blir inte det så fruktansvärt mycket symbolpolitik också?
Jo, men det är klart det blir.
Att just du ska åka tåg.
Precis, men det är ju miljöpartisterna gör ju det förstås. Och liksom kudos till dem som lever som de lär, men jag har ju aldrig bedrivit en politik som vill tvinga alla att sälja sina bilar och bara åka tåg. Så att jag känner inte att jag hycklar.
Det var ju, på tal om klimatpolitik, så var det ju en liberal och en socialdemokrat som var lite kritiska till något uttalande du hade gjort om klimatpolitiken.
Ja, de hade ett par synpunkter.
Ska jag felcitera dig eller vill du dra det själv? Du kanske kan säga ungefär vad du menade.
Ja,
eller vad du
precis.
Sa, eller vad de...
EU har nu antagit då den så kallade klimatpakten. Den har många namn, Fit for 55, gröna given och så vidare. Men den innehåller ett stort paket av lagstiftning som rör egentligen hela våra liv. Allt ifrån vår mat, våra bostäder, våra transporter, skogen och så vidare. Va? Och det jag säger, det är ju att målen är orealistiska. Vi har lyckats sänka utsläppen från 1990 till 2018 med 23%, och nu ska vi tredubbla den takten och sänka med 32% fram till 2030, och sen mellan 2030 och 2040 så ska det sänkas ytterligare 35%. Då har man två vägar att gå. Antingen så gör man med andra sådana här papperstigrar som EU har producerat, medlemsländerna struntar i dem, eller så genomför man helt drakoniska åtgärder, tvingar folk att renovera sina hus på 100 kvadrat för 700 000 kronor som ju ett förslag från kommissionen var, eller som den här livsmedelsstrategin som redan är antagen som vi då vill ändra. Den beräknas höja priserna enligt Lantbrukarnas Riksförbund LRF med 20%, och det känns ju inte så lockande tycker jag när vi precis har haft jättehög inflation.
Men man tänker att, för att det är väl ganska självklart egentligen att det är väldigt optimistiska liksom, tankegångar att vi skulle kunna sänka med så mycket, många procent. Men är det inte bättre att man är lite överoptimistisk än tvärtom då, och misslyckas med målet?
Vi kan bara skita i det, vilket målet kan ju vara.
Nej, men ta EUs budgetregler exempelvis. Man har en regel i EU att ingen stat får ha en statsskuld högre än 60%. Ja, det är i princip bara Sverige som följer det. Alltså, det måste ju finnas en legitimitet i lagarna. Folket måste ju acceptera lagarna för att de ska fungera. Och grejen är ju den att det finns så mycket i den här klimatpakten som är fel. Från början så tänkte man att hela den här gröna omställningen skulle ske utan hjälp av kärnkraft. Ja, men lycka till med det, säger jag. Vi har då antagit det så kallade förnybarhetsdirektivet som säger att Sverige då ska ha 76% förnybar elförsörjning. Jo, vi har en ganska hög grad, inte minst tack vare vattenkraften. Men det betyder alltså för varje reaktor som vi sätter upp så måste vi kompensera det med att smälla upp vindkraft längs hela Stockholms skärgård och västkusten. Det tror jag inte har folklig acceptans.
Vad heter den här enorma vindparken man ska sälja nu som inte har varit profitable så himla länge?
Exakt.
Vilken var det? Vad heter den?
Ja, jag minns inte vad det heter, men jag vet vad du menar. Den är ju ett riktigt konkursbo.
Det är riktigt konkurs, för det är väl mer komplext än man först tänker. Ja, vindkraft är toppen, men sen om det ändå inte går ihop liksom, så spelar det ingen roll.
Så är det inte toppen.
Det är inte toppen liksom.
Men jag tänker att den frågan som formuleras i mitt huvud blir lite sådär, för man kan ju vara kritisk till alla möjliga dumheter. Men typ om man inte är för det målet eller för Miljöpartiets politik, de har ju lite patent på frågan, hur tänker man då, kanske som du eller som SD, att man är du liksom, du tror på klimatfrågan är
Jag tycker att det är en rimlig strävan att försöka bli fossilfritt. Jag tycker inte om kolkraftverk. De skitar ner, det är dåligt för människor och miljö. Men jag tycker ju att man ska spendera skattepengar på det mest effektiva sättet. Och då kan vi ta ett annat exempel från den här klimatpakten. Då har EU kommit överens om att man ska ha en så kallad ansvarsfördelning i utsläppsminskningarna. Ja, då ska Sverige sänka utsläpp med 50% och Bulgarien med 10%. Sverige som då redan har genomfört en massa energieffektiviseringsåtgärder jämfört med ett land som Bulgarien som precis har börjat. Var tror ni att man liksom får ner mest utsläpp per spenderad euro? Bulgarien eller Sverige? Ja, det finns ju forskning som visar på att det är i Bulgarien, men det struntar EU i för det one size fits all. Så vi menar att det måste vara effektivt. Sen en annan grej. Sverige satsar pengar på att hjälpa länder utanför EU med att bli fossilfria, och det är också ett effektivt sätt att spendera pengar. Det här Parisavtalet som alla har kommit överens om, att där så har man sagt att så kan även EU göra ifall man vill tillgodoräkna sig minskningar av utsläpp i Afrika, Asien och så vidare. Men det vill man inte, därför att EU ska ju vara en föregångare och så vidare. Så då spenderar vi hellre mer pengar här och sänker utsläppen mindre än att spendera dem utanför. Det är en annan sak som vi kan ändra i den här klimatpakten.
Tycker du, finns det någon poäng med att vi ska föregå med som gott exempel eller sådär som man pratar om?
Ja, men det tycker jag vi gör redan från Sveriges sida i alla fall. Våra bostäder, vi har tvingats föregå i många fall med gott exempel, för vi lever inte liksom på Mallorca här, utan det är ett klimat, vi tittar ut, det är grått, det är ganska kallt. Den som inte isolerar sitt hus får skylla sig själv i Sverige lite grann, va? Så våra bostäder släpper ut 4% av EU-genomsnittet, ändå säger EU att vi ska sänka våra utsläpp från bostäder med 16%, lika mycket som Malta ska göra. Ja, det kanske är något mindre kostsamt att isolera liksom ett hus som består av papp eller plastväggar på Malta än uppe i Malmberget liksom.
Du kan rikta lite så mot dig bara, om det går bra med micken.
Ja, jag gör mitt bästa här.
Jag tänkte skräckexempel till Luaina.
Jag vill inte spela kaffe.
Men varför Bulgarien ska då ha lägre mål? Är det för att det är ett mindre land bara? Eller hur går liksom, logiken? Är jag inte med på...
Det är ett fattigare land. Och man vill inte lägga då en så stor börda på dem. Och jag kan ha respekt för det, men det sker ju på svenskarnas bekostnad. Då får man ju istället titta på vad kan vi göra med EU-budgeten och ha ett helhetsperspektiv för EU. Vi spenderar de här pengarna där de gör mest verkan, men istället så lägger man då beting på varje land. Och då hade vi, när det här förhandlades, 50% Sverige, 10% Bulgarien, då var det en rödgrön regering, så det är klart att miljöpartistiska förhandlare tycker att det är jättebra att vi ställer om till häst och vagn i Sverige.
För det känns ju som att gå tillbaka i utvecklingen aldrig kommer att vara lösningen. Och liksom, som du säger, börja köra häst och vagn liksom, eller att man ska gå överallt, det kommer ju aldrig realistiskt att ske.
Ja, precis, liksom. Och det är lite det som är min fråga. Men så är det som är svaret kanske, att du som säkert många andra så tänker att det är liksom innovation, är det som är lösningarna mer egentligen kapitalist? Eller om man tänker att vänstern och miljörörelsen är emot det, så är skiljelinjen, jag försöker bara förstå.
Ja, det är ju faktiskt ganska lustigt att en sverigedemokrat ska vara teknikoptimisten i sammanhanget. Men så är det ju faktiskt här. Om vi tittar på exempelvis då beslutade förbudet mot bensin- och dieselbilar, alltså förbränningsmotorer, som ska träda i kraft 2035. Alltså, vi har ju ingen aning om vart man har kommit med så kallat e-bränsle om drygt 10 år. Det vi har en aning om är att tyska ingenjörer vet hur man gör förbränningsmotorer och att den industrin riskerar att gå under ifall man genomför det här förbudet. Det är därför man från tyskt håll vill, precis som vi då, reformera och riva upp det. Det man brukar säga att liksom, det är farligt när politiker tror att de vet allting. Och jag konstaterar, jag vet väldigt lite om den tekniska utvecklingen om 10, 15, 20 år. Men jag vill låta den ha sin gång. Vi visste inte för 20 år sedan att vi skulle sitta här och kunna diskutera att små modulära reaktorer, alltså små kärnkraftverk, skulle kunna serieproduceras i Europa i början av 2030-talet. Men det vet vi nu på grund av att den tekniska utvecklingen har gått så långt. Så jag tror på innovation.
Sen kan väl det argumentet vara lite tunt att det, alltså, att rädda en döende industri ett par år till liksom.
Fast det behöver ju inte vara en döende industri. Jag menar, vi har hybridbilar som mycket väl skulle kunna innebära alltså en allt högre andel av elförsörjning i den typen av transportsätt med teknikutvecklingen. Vi har då e-bränslena som faktiskt också inkluderar då koldioxid förvaring och uppfångning, som skulle kunna om 10, 15, 20 år få ner utsläppen från förbränningsmotorer till i princip noll. Alltså, så det behöver inte vara en döende industri, men med det här förbudet kommer den att dö, och det är farligt för Sverige, för Tyskland är vårt största exportland.
både ostrategiskt mycket. Mm. Nej, vi tycker alltid bara så rent filosofiskt liksom, hela den här grejen, teknik som höger mer pratar om och vänstern vill bara sluta göra grejer liksom. Att eftersom det är politiskt omöjligt att sluta göra grejer, så är det ju liksom min, jag tänker att det spelar liksom ingen roll vad man tycker och tror, utan om det inte blir så att vi uppfinner någonting smart som får ner utsläppen, så kommer det inte att ske. Så att egentligen det är vår enda chans, ser jag det som.
Jag menar bara, bilden blir ju såklart för väljare och annat att ja, högern vill ingenting snarare. Alltså lite, man kan vända på det lite att det kommer inga åtgärder.
Ja, men utan det är bara högern då som presenterar en form av alternativ.
Nej, men det är ju verkligen vänstern som äger den frågan med då åtgärder, alltså typ så här, och vindkraften eller vad som helst, eller skatter på bensin och vad det är liksom. Och det var väl det jag tänkte jag skulle... Jag kan ju fråga en sista gång om du vill se något konkret som finns det någon liksom alternativ, är det något som man kan göra bättre? Kan du snacka om så här, utanför EU, är det något man verkligen kan göra? Eller,
ja, absolut. Eller vad du menar, kanske? Alltså, det finns väldigt små åtgärder som kan göra väldigt stor skillnad. Ta de kolkraftverk som existerar, jag menar, de är väldigt billiga att sätta i drift, men många av dem som vi var inne på, de är väldigt, släpper ut väldigt mycket. Bara genom att placera ett filter där, vilket många inte har gjort, så får man ner utsläppen dramatiskt. Det är någonting som EU skulle kunna gå i spetsen för. En annan sak som sällan diskuteras, det är ju att vi på global nivå har ett utsläppshandelssystem, eller en utsläppshandel som omfattar 23% av utsläppen. Vi skulle kunna öka den andelen så att det blir ett globalt utsläppshandelssystem snarare än att vi i Europa är tämligen ensamma om det. Det börjar kommissionen att titta på. Man börjar att helt enkelt bygga en slags avdelning som ska jobba med exporten av det här konceptet. För det har ju visat sig effektivt i Europa för att få ner utsläppen. Ja, men satsa på det då. Det är väl bättre än att vi höjer matpriserna i Sverige och äventyrar vår livsmedelssäkerhet, gör oss mer beroende av omvärlden. Det bönder tvingas slå igen.
Om vi kan köpa lite sådana goda filter till Kina liksom, så kommer ju det göra större skillnad än allt vi gör i Norden typ, eller?
Ja, det är, Kina är ju en så stor aktör i det här. Kina, Indien, USA, vi måste ha med oss dem på tåget om det ska bli någon verklig förändring. Europa ensamt släpper ut 8% av världens samlade utsläpp idag. Så vi kan inte göra det här på egen hand. Och geopolitiskt så kan vi ju inte försvaga oss i ett läge där Ryssland är på frammarsch, Kina är på frammarsch. Alltså, de tittar ju på oss och de konstaterar ju att det pågår en avindustrialisering i Europa. Alltså, de stora tyska industrijättarna, de flyttar ju sin verksamhet utomlands. BASF, som alla har stött på någon gång, eller alla investeringar som man nu riktar om från Tyskland. Det är katastrof på gång.
Så 8% är Europas utsläpp.
Ja. Vet vi hur många Kina och Indien är tillsammans ungefär?
90.
Det är en väldigt stor andel, jag har det inte i huvudet. Ja.
Men det är Kina och Indien som är de största miljöbovarna, eller USA kanske?
Ja, USA per capita definitivt, va? Men Kina och Indien i kraft av sin storlek blir ju enormt viktiga i det här sammanhanget.
Men det är kanske någon som vet, tror sådana här som Putin eller Xi Jinping, de här, tror de på global uppvärmning, eller är de helt obrydda, eller så här, är det ens en fråga där, om man säger? Jag vet liksom inte.
Att det är de måna om att förhandla fram, ja, men Putin är ju obrydd. Han vill ju bara exportera gas och oljan.
Ja, menar du att han inte kör elcykel till jobbet liksom?
Tar han inte tåget, Putin?
Ja, men det gör han väl ibland, va? Det där pansartåget.
Ja, eller just det. Ja, men det är sant. Ja, han är miljöhjälte liksom. Det är därför han blir omvald nu säkert.
Men klimatfrågan var viktig i ryska valet.
Han fick 87% eller sånt där.
Stort grattis.
Jag bara tänker på det här, för du var inne på globalt samarbete och så där, och du sitter ju i EU, men SD har ju tidigare varit väldigt kritiska till kanske att vi sköter vårt i Sverige och inte ska liksom styras från Bryssel.
Ja, men det är vi fortfarande, men däremot alltså samarbete mellan olika länder för att lösa internationella globala problem, det säger vi ju inte nej till. Mellanstatligt samarbete har vi ju alltid varit öppna för. Vad gäller EU så är ju problemet att det har gått mer och mer från det här mellanstatligt samarbete till överstatlighet, till att vi börjar närma oss med stormsteg Europas förenta stater, där man vill inrätta exempelvis då en gemensam europeisk finanspolitik från kommissionens sida. Vad skulle det betyda? Ja, men det skulle göra att Sverige får ungefär samma makt som en tysk delstat i förlängningen.
Du vill ha mindre makt liksom till dig?
Ja.
Ja, det är lite coolt. Och är det alltså svexit? Om vi ser upp den
Nej,
frågan.
Vi driver inte Swexit. Nej, vi tycker att Sverige som ett exportberoende land, vi tjänar på den inre marknaden. Och det, om Swexit någon gång ska vara aktuellt, så måste det naturligtvis finnas ett starkt stöd för det i befolkningen. Det gör det inte i nuläget, och då menar vi att vi tittar på medlemskapet som vi har idag och vad Sverige kan och bör göra inom ramen för det. Och då har vi bland annat föreslagit att när Bryssel vill flytta makt från Sverige till EU, då ska vi ha fler folkomröstningar i Sverige, så att vår regering inte bara skriver under på de här förändringarna när de står under kristallkronorna i Bryssel, utan att de faktiskt får kunskap om vart det svenska folket står. Jag tror exempelvis coronafonden, att vi ska skicka iväg 150 miljarder kronor för att italienare ska kunna renovera sina hus och få tillbaka 110% av insatsen. Jag tror inte det har förankring hos svenska folket.
Nej, det är en korrekt analys. Det, får man tro.
Det var faktiskt en tittarfråga om din personliga åsikt kring, tycker du att vi ska ha svexit? Eller liksom ser du den i framtiden kanske?
Jag ser att om de förslag som många i EU-parlamentet driver om att Sverige ska tappa sin vetorätt vad gäller skattefrågor, det vill säga att Bryssel kan införa skatter på oss mot vår vilja, och EU-budgeten, att vetot avskaffas där, det vill säga alla de nettomottagarländer som då får mer av EU än vad de skickar in. Vi är ju nettogivare, vi får ju mindre tillbaka än vad vi skickar in. Att nettomottagarländerna går ihop och kan egentligen tillskapa en budget som innebär väsentligt höjda EU-avgifter för Sverige, tillsammans med den här gemensamma finanspolitiken, där EU skulle kunna säga till Sverige att ni gör så här, annars så får ni inga pengar. Om vi kommer dit, så har vi de facto en statsbildning i Europeiska unionen, och då tycker jag att Sverige borde ha en diskussion om vi ska vara med eller inte.
Men om vi ska vara med, finns det inte någon poäng med att vi börjar använda euron?
Nej, det gör det inte. Euron är en enormt stor risk. Alltså det finns enorma skuldberg under ytan inom ramen för euron. Alltså den italienska ekonomin går på knäna, och jag såg ett intressant program, Ekonomibyrån i Sveriges Television i höstas, där Anders Borg var med och debatterade euron, och han nämnde att när det begav sig, när man körde en så kallad bailout för Grekland, räddade grekiska ekonomin från undergång, då fick finländarna betala 100 miljarder kronor. Sverige hade i det läget fått betala 200 miljarder kronor om vi hade varit med. Om Italiens ekonomi kraschar, vilket verkligen ligger i korten, så skulle det innebära för Sverige alena, enligt Anders Borg, som jag ändå litar på i de här sammanhangen, 2000 miljarder kronor. Det är att jämföra med den svenska statsbudgeten som ligger på 1400 miljarder kronor ungefär.
Och det skulle vi behöva punga om vi hade euro.
För euron innebär också en bankunion där vi blir ansvariga för potentiellt fallerande italienska banker. Och det ska vi hålla oss långt ifrån.
Det är en eld.
Vad kostar EU för Sverige? Vet du det ungefär?
Ja, alltså det är lite flytande beroende på växelkursen. Det är från år till år, men omkring 45 miljarder kronor per år kostar det. Och det är klart att genom den fria handel som finns i EU så får vi tillbaka en hel del, men det är ju så för Sveriges del att vi ger in mer än vad vi får tillbaka.
Mm. Jag har hört att vi betalar näst högst pris i EU.
Per capita.
Och varför då liksom?
Ja, för att här är ju en punkt som vi gör påtalat gång på gång på gång att Sverige förhandlar väldigt dåligt i Bryssel. Vi kommer ifrån våran konsensuskultur här hemma.
Ja,
det är fruktansvärt dåliga på att förhandla svenskar alltså.
Ja.
Vi snackade om senast igår, men fortsätt, förlåt. Ja,
det... Jo, och det gör ju att vi återkommer från varje budgetförhandling med höjda avgifter och med eftergifter som vi har tvingats till. Och det är någonting som måste ändras, och det är ju därför vi tycker att det här med folkomröstningen är ett sätt. För att, ja, rent politiskt kan jag förstå att det är känsligt för exempelvis statsminister Ulf Kristersson att åka ner och vara Gossenruda, kärringen mot strömmen, det svarta fåret som säger nej, precis som britterna gjorde på sin tid. Han har ju sin partifamilj och så vidare, va? Men om han har en folkomröstning i ryggen som säger ledsen, mina damer och herrar, men jag har inte mandat att ge efter här. Det skulle göra en väsentlig skillnad. Sen så säger vi ofta ja även utan press, menar jag, på när medlemsstaterna i rådet, som ju är en av tre instanser, vi har rådet, vi har kommissionen där Ylva Johansson sitter för Sverige som migrationskommissionär, och så har vi parlamentet där jag sitter. Men rådet där regeringen förhandlar, där säger Sverige ja 97% av fallen. Britterna sa ja 85% av fallen, och jag menar att vi måste våga säga nej mer. Det kommer svenska skattebetalare att tjäna på.
Ja, det är lustigt bara om det verkligen är så att det hänger upp rent kulturellt eller nästan genetiskt liksom, att för om man är i typ Turkiet liksom och ska men det, den kostar ju 20 kronor, men man ska förhandla liksom tills det är dålig stämning som vi hatar ännu mer.
Jo, nog är det kulturellt. Jag minns när jag var nyvald parlamentariker, jag har en dansk-amerikan som jobbar för mig på kontoret, och både danskar och amerikaner är ju mer rakt på saken än svenskar, så han har båda de kulturella arven. Vid ett tillfälle så skulle jag väl framföra någon feedback eller något, så all right Charlie, cut the Swedish read between the lines bullshit. Ja. Och det har jag nog lärt mig med åren, det sitter hårt inne alltså.
Ja, det jag tycker är så intressant, för det är ju ett feminint sätt att prata, och det är ju också egentligen på ett sätt ett intelligentare sätt när det är in between lines, som man behöver social kompetens. Men jag vet inte om det kommer från att vi har bott i så små byar så länge, att det liksom historiskt har växt
fram. Ja, jag har hört en sån teori. Innan lagarskifte på 1800-talet så hade vi ju de här små remserna av mark på en åker, och för att exempelvis skulle gå för byn att så samtidigt, skörda samtidigt, så var ju alla tvungna att vara överens. Då gick det ju inte att vara den i mitten som sa nej, inte nu på söndag eller lördag, utan nästa lördag. Då blev det ju kompanistryk. Och sen, så att du har ju funnit en social press.
En stark press.
Ja, men man har ju alltid känt som att man själv då, att man inte gillar jantelag och sådär. Och så och man har hört också det här att under den stora utvandringen så var det så många som försvann, och då tror man ju att de som försvann var de som gillade kanske då, ville, du vet, göra karriär eller ville vara inte överens kanske, du vet, de generna försvann också.
Entreprenörerna.
Ja, verkligen. Men jag har hört Jim Åkesson säga att han gillar jantelagen. Och sådär, är det något du också hade?
Nej, jag har väl aldrig identifierat mig med jantelagen direkt, kan jag säga, utan jag tycker väl att, ja, men jag gillar ordet lagom. Liksom, ja, men ibland är det läge att sticka ut, och ibland är det läge att lyssna och hålla låg profil. Alltså, ja, man får vara lagom. Det var rätt bra. Det funkar rätt bra då.
Låter rimligt.
Är det därför du tror, alltså, varför SD har gått så bra i Sverige? Tror du att det har att göra med att många svenskar har känt sig överkörda under rätt så lång tid? Förstår du den?
Ja, gör Sverige lagom igen. Jag är lite där.
Lagom bra.
det är liksom inga storvulna drömmar här, utan det att det ska vara ganska lugnt. Jo, nej, men visst tror jag det. Det har ju aldrig funnits exempelvis en opinion för den här stora invandringen som Sverige har haft, utan det är någonting som partierna har drivit igenom i strid mot opinionen. Och det är flera sådana exempel. Ja, men straffrätten har ju aldrig egentligen haft en sen, ja, det reformerades då på 60-70-talen och blev så att säga så pass mild, det har ju inte haft förankring ute hos folket, utan det har ju rent av stridit mot svenskarnas rättsuppfattning. Nu sker ju en anpassning till det som svenska folket tycker är rätt nivå av straff för exempelvis då gängrelaterad brottslighet eller andra sorters våldsam kriminalitet.
Ja, men
det,
ja.
Så nog har det funnits en känsla av överkörning, och länge fanns det ju inte ett utlopp för det. När jag blev aktiv politiskt i slutet av 90-talet, jag försökte ett år i Moderata ungdomsförbundet, och det var ju liksom det var ju nyliberalism gone crazy då. Det jag vet, vi debatterar på fullt allvar en motion om barns rätt att skilja sig från sina föräldrar eftersom familjen är en tvångsgemenskap. Alltså, sen gick jag med i KD och det
ja. Bara därför make sense liksom, familjen.
Ja, nej, men jag är ju konservativt lagd och jag tycker familjen är viktig för samhället, att den får stöd att fungera, och att barn får en bra uppväxt. Men det är ju, KD blev ju heller inte ett utlopp för den här reaktionen mot den förda politiken, utan det blev ju så småningom Sverigedemokraterna när Jimmy Åkesson hade reformerat partiet tillräckligt mycket för att mer än 4% skulle känna att okej, det här partiet kan jag faktiskt...
Det blir ju AFS nästa gång då, nästa steg.
När som helst nu liksom.
Nej, inte direkt. Jag är väldigt glad, alltså, just att Jimmy också satt upp de här röda linjerna. Mm. Exempelvis då nationalismen, att den är kulturell och inte etnisk. Mm. En jätteviktig princip för mig. Mm. Och att man gjorde rent hus med dem som sa att de hellre bjöd in Putin än den amerikanske presidenten till Stockholm. Också bra att de är borta, apropå AFS. Så för mig var ju det där jätteviktigt för att jag skulle vilja ta steget från Kristdemokraterna till Sverigedemokraterna.
Tror du AFS har någon chans och kommer de komma in i riksdagen?
Nej, det tror jag inte. De verkar ju ha väldigt stora interna problem. Då.
Nyans?
Nej, det verkar inte som att ett parti under ledning av Michael Yüksel har någon chans. Kanske är det på grund av att det finns minne av ottomansk överhöghet bland många araber, eller något annat, mer personliga relationer som inte fungerar, men de verkar ju stå och stampa. Men att det finns en risk för ett islamistiskt parti i våra förtroendevalda församlingar, det ska vi vara på det klara med.
Så fort Jamal Al-Haj tar över där så kommer de att ha otroliga
framgångar. Han skulle nog kunna få 12% i Malmö. Det är ju där han behöver för att komma in.
Medborgerlig Samling då, kommer de bli något?
Inte på kort sikt. Det är ju ett parti som ligger väldigt nära Sverigedemokraterna i sina ståndpunkter. De är väl mer libertarianskt lagda än Sverigedemokraterna förstås. Då. Mm. Men jag menar i kritiken mot etablissemanget och mot Moderaternas ovilja att göra upp med sossearvet i Sverige, så är vi ju rätt överens.
Okej, för kan du specificera sossearvet där? Mm.
Ja, men ta bara utrikesdepartementet. Vi har ju de här tjänstemännen som gick ihop och sa att vi kommer inte lyda order för att Sverigedemokraterna har politiskt inflytande i Sverige. Ja, de jobbar ju i orört bo. Där har man ju inte gjort någonting.
Demokratiskt.
Precis, alltså som tjänsteman så ska man vara oväldig. Man ska tjäna den som är demokratiskt vald. Och det sa de rakt ut att det kommer inte vi att göra, och det tycker jag ska ha konsekvenser, men det får det ju inte.
Har du fått mycket konsekvenser, hoppa lite, men som sverigedemokrat under din hur länge sedan var det du blev kanske?
Ja, nu är det ju så mycket som 6 år sedan. Mm. Och jag var orolig över det, inte minst av liksom, hur ska barnen bemötas i skolan, och kommer de liksom bli mobbade för att pappa är offentlig person för SD. Men det har gått överraskande bra, och jag tror jag gick ju med innan det öppnades upp på allvar för Sverigedemokraterna på den borgerliga kanten, men nu så är det ju ett etablerat samarbete, och det tror jag påverkar samhällsklimatet i stort, även om det finns en del fickor av det här gamla kvar.
Ja, nej, du nämnde ju det med att folket inte har varit med. Jag kan inte bara poängtera det. Det känns verkligen att det har funnits ett etablissemang liksom. Men jag ändå gillar det ordet där med liksom, om man tänker de media som har funnits med liksom, och ja, även komiker, allt möjligt, att det har varit liksom en sån som har verkligen format, verkar ha påverkat politikerna så otroligt mycket i såna. Och jag tänkte, du nämnde Anders Borg som något positivt, om jag förstod rätt, eller att han,
ja,
liksom har koll
på synen på EMU är mycket positivt.
Och man brukar ju, han har ju typ ett gott rykte trots någon partyskandal, och
därför han har så bra rykte.
Jag tänker bara på en fråga. Jo, det kan man respektera liksom, men dra fram dasen liksom. Men jag tänkte bara på om man skulle fråga dig så här, hur han räknade då med det som ni kallar massmigration, eller att hur kan man förstå honom, hur han var det bara liksom att vi har fler pensionärer än ungdomar, och att det var ren att vad var hans enligt er naivitet egentligen där, om han är så duktig ekonom?
Jag tror att han under Fredrik Reinfeldt valde att titta på de strikt kortsiktigt ekonomiska kalkylerna. Det är min känsla, att han valde att bortse från övriga aspekter, långsiktiga aspekter av kulturell segregation och så vidare. Därför att det var tydliga order från Fredrik Reinfeldt: det här är någonting som vi tycker om, stor migration. Som finansminister så lyder man sin statsminister.
Ja, men han är ändå säkert typ näst högst i, jag tänker liksom, men okej, ja.
Så kan, nej, men han får ju naturligtvis förklara det själv, men jag tror det är en del av förklaringen i alla fall. Det är ju sorgligt att så duktiga människor som Anders Borg inte valde att ta strid för nykterhet i migrationspolitiken innan 2015, men ja, det är väl bra att han har ändrat sig.
Men om han kanske trodde då, nu är inte han här som sagt, men han kanske trodde att alla skulle komma hit och jobba och betala skatt, och för då kanske det hade lönat sig, men eftersom att det inte blev så.
Ja, det fanns ju en moderat berättelse, ni kommer ihåg arbetslinjen och Allians för Sverige och så vidare, va? Att så länge man får jobb så kommer resten ordna sig, då kommer integrationen och då kommer allting bli bra. Och då fanns det ju sådana som jag och andra som sa att ja, Fadimes pappa hade jobb, han var ingenjör om jag inte minns fel, han var på pappret mycket välintegrerad, lik förbaskat tog han livet av sin dotter i hederns namn. Så det fanns ju motröster, men på högre partinivå i KD och i andra partier så var det ju fullständigt locket på under de här åren. Och det fanns en rädsla hos väldigt många i borgerligheten som såg verkligheten, att ja, säger jag vad jag ser så blir jag av med min position, då blir jag helt stigmatiserad.
Ja. Jag tänkte bara fråga dig, du har bytt parti ett par gånger nu, känner du liksom att du har vandrat med partierna för att vara sann emot din egna politiska ideologi egentligen då, att det har varit det som har varit huvudargumentet eller?
Ja, jag är ju konservativ i grunden och har sökt ett politiskt hem ända sedan jag blev politiskt aktiv. Och vi kom ju ganska långt till Kristdemokraterna. Det blev ju ett mer och mer konservativt parti, och jag ledde ju Kristdemokratiska ungdomsbundet tillsammans med Ebba Busch. Vi åstadkom verkligen förändring där, och det var ingen tillfällighet att det var Kristdemokraterna som rev upp decemberöverenskommelsen som ju skulle permanentera socialdemokratisk maktinnehav. Det var ingen tillfällighet att det var Kristdemokraterna som åt köttbullar först med Jimmy Åkesson. För det fanns en konservativ inriktning i partiet, men det jag konstaterade när jag hörde resonemangen kring vad KD ska gå till val på, det var att ja, nej, vi som parti, vi vinner ingenting på att liksom köra migrationsfrågan stort, därför att våra parti är så kluvet i den frågan, så många skulle bli demobiliserade och inte vilja engagera sig i valrörelsen. Och då kände jag, när jag såg vad som höll på att hända med mitt kära gamla land, då orkar inte KD vara så relevanta som man borde vara. Då då måste jag titta på något annat.
Men du säger ju det att för att sossarna har ju alltid bestämt mer eller mindre, och du som konservativ borde ju vilja att de fortsätter ha makten, eller?
Nej, men alltså det är ju där det finns en missuppfattning om konservatismen, att det bara handlar om att bevara. Alltså konservatismens fader Edmund Burke sa ju på 1700-talet förändra för att bevara.
Förändra för att bevara.
Och för att förändringen bevara, förändringen äger ju alltid rum. Varken man vill det eller inte. Frågan är om förändringen ska ske med erfarenheten som grund, alltså bygga på saker och ting som vi människor har lärt oss genom åren, eller att vara nya experiment. Och det är ju där Sverige har gått fel. Man har experimenterat med massmigration nu under snart 40 år, och vi ser resultatet istället för att bygga på den enkla ansatsen att vi tar emot så många som vi klarar av att integrera.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Men konservatismen handlar ju om en uppsättning principer som man har för att försöka handskas med verkligheten, att frihet är ett viktigt ideal, men också personligt ansvar, att de inte kan frikopplas från varandra, att mänsklig gemenskap är viktig. Och det vet ju alla som har jobbat med alltså kriminalitet, att mycket av kriminaliteten kan ju spåras till trasiga familjeförhållanden. Och konservatismen då vill värna de traditioner som har visat sig vara ett slags sammanhållande kitt i samhället.
Men där kan man säga, det blir väl en motsättning i någon form då, för att värna om frihet, och då måste man ju få ha valet att välja och leva utanför en kärnfamilj om man skulle vilja göra det.
Ja, valet finns ju.
Valet finns,
men frågan är om politiken då genom olika system ska ekonomiskt underlätta exempelvis då för gifta par att skaffa sig ett större boende genom ett avdrag eller lägre skatt, eller hur man nu gör det på, eller om man ska rycka på axlarna och konstatera att det spelar ingen roll om vi har liksom en skilsmässograd på 50% eller vad, ja, det ligger ju där kring i Sverige. Vi vet ju exempelvis att skilsmässor beror till största del på bråk om tid och pengar. Och där kan ju politiken spela en roll. Det behöver inte ske på bekostnad av friheten, menar jag.
Det är en tittarfråga här som undrar varför har vi inget totalstopp på migration i Sverige?
För att Sverigedemokraterna inte har egen majoritet. De andra partierna är väldigt, väldigt noga med att vi ska uppfylla de internationella konventionerna. Och där har vi ju då flyktingkonventionen som ju ger en universell rätt att söka asyl. Och jag menar ju på att mycket av de problem som vi har sett beror inte på illegal migration, utan de beror på hög asylmigration. Och om det så krävs så måste vi faktiskt förändra de här internationella konventionerna så att förstalandsprincipen gäller. Det vill säga, du kan söka asyl men bara i det första säkra landet, så att det inte blir så att Sverige är en ständig destination för asylsökare.
Och vad säger du om det argumentet då med befolkningspyramid och behov av arbetskraft eller skattebetalare? Om man till exempel har stopp på, skulle det funka överhuvudtaget?
Ja, det har alltid varit upp- och nedgångar i befolkningens storlek. Mm. Den, jag vet inte om ni såg på tv-serien Svensk historia, men vi har ju några sådana erfarenheter genom årtusendena, och Sverige skulle klara av en begränsad nedgång i befolkningen. Det som händer när vi tar in en stor andel migranter är ju att procentuellt sett så är ju arbetskraftsdeltagandet mindre där, och de människorna blir också äldre och behöver pension. Så att det där är ju en väldigt kortsiktig lösning att försöka hantera sviktande födelsetal med migration, utan då får vi istället fråga oss, ja, men varför är det så att man föder så få barn i Stockholm? Ja, det kanske är för att det inte finns tillgång till större boenden. Då kanske vi ska titta på bostadspolitiken där för att förenkla.
Det skulle jag faktiskt verkligen vilja fråga dig kring, för att i Sverige vet jag att vi har ju liksom det inceltätaste landet i hela världen procentuellt. Att det är så himla många som bor själva och inte kan hitta en relation och sådär. Vad tror du att det beror på?
Ja, det är en bra fråga. Det kanske har något med den här mimen med busshållplatsen och socialt avstånd att göra. Jag vet faktiskt inte varför det har blivit så, men det där är ju ett europeiskt problem.
Men det är ju... Ja, förlåt,
förlåt. Ja, i Tyskland har man ju begreppet dinks, men där är man ju inte insända, men double income, no kids. Det verkar... Ja, i Sverige så är vi ett individualistiskt land, och man tycker det är ganska, många tycker att det är kul ganska långt in i livet att kunna råda sig själv, kunna gå ut på krogen när man känner för det, åka på landskampsresa när man vill och sånt jag gjorde när jag inte hade fyra barn.
Och så resulterade det så var, gav livsglädje och var roligt. Nej, men folk verkar ju liksom dö i ensamhet i större grad än på många andra ställen, och folk har extremt svårt att hitta en partner. Så det är någonting i kulturen som inte funkar riktigt. Jag tänker att det har med tekniken att göra.
Men är det inte lite grann det han är inne på då? Familjen har ersatts lite av staten, och vi är fria, jag och individer, och så kvinnornas frirörelse är ju det att då kan de ju lämna en dålig gubbe och de kan vara fri. Alltså det är ju männen som förlorar på polygamt, eller många män som förlorar på ett polygamt samhälle. Vi har ju kanske pratat om det förr i podden, men
den typen av normen.
Men det blir ju, de är ju mer selektiva tjejerna, och då tar de ju nästan få män, och många män blir utan när man inte i monogami har alla en liksom. Det är ju lite den enkla matten.
Det är även att få kom mindre vänner nu, och inte bara romantiska relationer. Så det verkar ju drabba även den. Och då håller ju inte den delen av tesen, för den, om du förstår vad jag menar.
Så att det är ensamhet och lag liksom, att det är större än bara kärlek. Om vi tar det till större till ensamhet då, för det är ju sant alltså, och du hittar döda pensionärer ensamma i lägenheter, det är äckligt tragiskt.
Det är lätt att peka på tekniken, men det kanske finns andra faktorer också liksom.
Ja, i Sverige finns ju det här begreppet statsindividualism. Och du var inne på det, att man använder staten för att frigöra människor från beroendet av andra människor. Och det är lite finare att vara beroende av staten i Sverige än att vara beroende av sin egen familj. Och det där leder ju till inte bara då att individen så att säga blir oberoende av sin familj, utan familjen i övrigt då känner ju inte samma typ av ansvar som man gör i många andra länder, exempelvis då för att besöka farbror på äldreboendet. Det vet jag ju av egen erfarenhet när liksom mina föräldrar, ja, men min mammas faster farbror blev gamla liksom. Det var viktigt att besöka dem, för om inte vi gjorde det så gjorde ingen det. Och i många fall så är det ju ingen. Därför att familjen bor någon helt annanstans i landet och känner att de blir väl liksom omhändertagna. Det är inte vårt ansvar längre. Vi betalar ju skatt. Mm. Så att det tror jag är en väldigt viktig anledning till ensamheten i Sverige.
Och det är ju nästan helt omöjligt att gå och säga emot det. Man vill ju att de ska få hjälp av och hem och allt också. Det är alternativen, ja. Som alternativ. Det är svår. Det är synd att det var tvungen att komma med en sån. Att bara för att vi har skatt och kanske bra hem, så
ansvar,
kan vi inte hälsa på dem för det. Liksom. Eller det är lite...
Det är någonting man måste förändra där.
Jag hörde en berättelse. Det var en kvinna faktiskt här i Stockholm som sa att det var väldigt beklagligt, för hemtjänsten kom inte och köpte mjölk tillräckligt ofta, så hon hade liksom fick ta vatten till gröten och så där. Ja, fick hon från, men din son bor ju bara någon kilometer härifrån. Ja, men jag vill inte vara i vägen. Jag vill inte störa. Mm. Så det är så talande för vad vi
konsensus, det är hela vägen verkligen. Alltså i Sverige, det är överallt. Inte. Till och med politikerna håller på med det. Verkligen.
Och det där tycker jag är jätteintressant. För på alltså, vad ska man säga, genetisk nivå. Vi är ju flockdjur som faktiskt mår bra av att vi vill inte bli överkörda och utnyttjade. Men att hjälpa, att ta ansvar i något vi belönas för. Alltså rent i systemet, i hjärnan. Och det där tror jag är jävligt fel. Att, alltså, man tror kanske att sonen tycker det är jobbigt liksom, att komma med mjölk. Men ja, han mår ju bra av det också. Ja. Det är det som är så ironiskt. Vi har missfattat det här. Men en helt annan fråga innan jag glömde det. För, det var för Storbritannien gjorde ju Brexit då. Mm. Och du har säkert bättre koll på hur det egentligen har gått för dem. För det undrar jag. För man hör både och, från beroende på om folk är för eller mot EU. Tycker jag. Hur ser du på deras ekonomi nu? Eller?
Ja, i samband med Brexit så blev det ju politiskt kaos i Storbritannien, och det har ju präglat mycket av bilden av hur det har gått för landet sedan de lämnade EU. Men jag skulle ju säga att både och är ett ganska bra svar på frågan. Alltså, de sa ju att de skulle få ordning på sina gränser om de väl gick ur EU, men det har de ju inte fått, utan båtarna går ju skytteltrafik med migranter över Engelska kanalen. Och regeringen verkar helt handlingsförlamad. Där har de inte lyckats. När det gäller ekonomin så är min bild att de har alltså högre tillväxttal i Storbritannien än vad vi har inom Europeiska unionen, så himlen har ju i alla fall inte fallit ner sen de lämnade EU.
Så det är inga jätteförändringar då?
Nej, jag skulle säga, apropå det här att vara konservativ och lära av erfarenheten, att det är för tidigt att säga om Brexit har varit en succé eller ett fiasko. Vi får nog vänta 5-10 år till innan vi drar några regelrätta
slutsatser. Det behöver inte vara något av det kan ju vara något mellanting.
Finns det några konkreta handelsavtal och sådär som sprack på grund av Brexit?
Ja, vi betalar ju tull när vi beställer från Amazon CEO UK nu för tiden. Och det ska vi beställa bra, billiga engelska skjortor, så är det tull. Det är inte så roligt naturligtvis. Och det är ju en konkret skillnad då. Och jag hoppas att man kan förhandla fram någonting som får bort det här, för det här är skadligt för både britterna och för oss.
Kan britterna ta in färre invandrare för att de inte är med?
De har ju inte lyckats hittills, men jag tror att om den politiska viljan skulle finnas i London så kan man mycket väl göra det. Men de har problem eftersom de också är förbundna av de här internationella avtalen. Det är där skon klämmer.
Just det.
Och det var en annan tittarfråga också. Det står så här att: vad är din vision och framtidshopp, ideal för Sverige och vägen dit? Och jag tänkte, om man kopplar an den med min egna personliga fråga också, är ju här att med hur det ser ut i Sverige nu med tryggheten, eller otryggheten rättare sagt, och skjutningar och sprängningar då. Hur hoppfull är det där? Kan vi ta oss ifrån det här, och hur så fall?
Men om vi börjar med det här med ideal, så en viktig konservativ egenskap, det är att vi har inte någon idé om det färdiga drömsamhället. Vi ser tvärtom att det är farligt att ha orealistiska idéer. Så när Alice Teodorescu säger då att ja, men i den bästa världen så hade vi haft fri invandring. Den bästa världen kommer aldrig att finnas, så det är lika bra att vi glömmer det på en gång, säger vi då. Men ideal, ja,
pessimistisk värmländska liksom.
Många politiker brukar ju försöka framhålla när de kan att jag hade det tufft och så vidare. De har en liksom hyfsat häftig story att berätta om sin barndom. Jag har inte det. Jag växte upp i en villa på Hammarö, Sveriges tryggaste kommun flera år i rad. Kärnfamilj, spela hockey, fotboll, golf och så vidare. Hade det rätt bra, rätt gött så att säga. Gick till skolan själv, cykla, sen blev det moped och ja, sådär va.
Var det sommarsmäster på västkusten också?
Nej, vi hade stuga på en ö i Vänern. Ja, så att vi hade väldigt nära ut i skärgården. Det är
mycket värmlänningar som kommer till oss där i Grebbestad.
Ja, visst. Jo, men det är jättevackert där. Men det som jag då skulle säga mitt ideal är att fler ska ha en lika ospännande uppväxt som jag hade. Att deras föräldrar ska våga låta dem gå till skolan, våga gå på musikfestival i stan och så vidare och så vidare. Det är väl mitt ideal. Och är det realistiskt? Ja, på kort sikt så kommer inte alla att ha det så, för Sveriges politiker har ställt till det så fruktansvärt. Men målbilden måste ju vara klar, och då är det rätt tuffa tag som gäller. Alltså, det är lite som liknelsen med ägget, att för att äggets innandöme ska kunna klara sig så måste skalet vara hårt. Då är det exempelvis strängare lagstiftning för gängmedlemmar som måste till. Det är utvisningar för brott som begås över en ganska låg tröskel. Alltså, tröskeln har ju varit skyhög för att kunna utvisa människor från Sverige. Vi måste sänka den så att vi på allvar rent numerärt börjar göra någonting åt gängproblematiken. 62 000 sa polisens rapporter på något sätt engagerade i gängbrottsligheten i Sverige. Det är enorma siffror. Och jag vågar inte lova guld och gröna skogar inom 5-10 år, men vi måste ha färdriktningen klar.
Det var nu när jag kom på det här, vi pratade om konsensus igen, och jag kom på det här bara i och med utvisningar och sådär. Det var en kollega som sa till en åklagare att försök att liksom tryck på till domaren här och liksom att få honom, den här personen, utvisad också. Han har begått det här grova brottet och sådär, och åklagaren svarar ju som liksom att du måste tänka på hur jag framhålls i domstolen också. Och det är ett stort problem att det är så. Nej, men att man inte vill framstå som att man är liksom då rasist, eller att det ligger kvar lite grann det där.
Att man är väldigt, väldigt rädd för en. Mm.
Och det var ju väldigt nyligen ändå. Och jag blev så här, shit, är det fortfarande så? Och det är ju, det borde ju nästan vara tjänstefel liksom. Alltså,
det ironiska är ju att de som drabbas värst utav den typen av attityder är ju människor som bor i utsatta områden. De flesta med invandrarbakgrund själva. Det är ingen tillfällighet att Sverigedemokraterna är näst största partiet bland invandrare. Mm.
Det är konstigt att vi har en sån tystnadskultur på något sätt, är det ju liksom. Alltså att man håller det inom sig och sen så exploderar det. Det känns som att vi är väldigt 0-100 i vårt temperament.
Borgen drog fram kuken till sist.
Han kunde inte hålla sig till slut liksom. Och då låta lite mer pysa ut hela tiden istället för passiv aggressivitet.
Ja, nej, det är sjukt, men det är ju det på.
Skillnaden är väl att han gjorde i Sverige. Det brukar vara typ Rådås.
Ja, just det.
Ingen oskyld egentligen. Men,
spränger någon toalett där nere, ja. Herregud, vi har ju fruktansvärt dåligt rykte utomlands på grund av det, eller? På vissa ställen.
Nej, inte jämfört med engelsmännen.
Nej, ryssarna är väl värst kanske också. Ja.
Men det är ju det.
Det är väl inte främst därför träffar man dåligt rykte just nu, eller?
Nej, kanske inte. Nu är det väl våran exporterade kriminalitet kanske.
Ja, men det är Los Suecos, ja, som de kallas. Som inte är särskilt kulturellt svenska överhuvudtaget.
Jag tänkte på det med krigen också, innan jag glömmer det, som pågår både kanske Israel, Palestina och Ukraina, Ryssland. Upplever du att EU:s stand och är i de två, alltså gör EU mycket, är de involverade, är det liksom en...
Ja, efter Rysslands fullskaliga angrepp på Ukraina så tycker jag EU har gjort väldigt mycket. Man har beslutat om 13 sanktionspaket mot Ryssland, och det har man gjort trots att alla länder sitter där med vetorätt. Så man har lyckats komma överens om de sanktionspaketen. Man har minskat importen radikalt av energi från Ryssland. Man har skickat stora vapenförsändelser. Man har skapat nya finansiella instrument som bidrar till att hålla den ukrainska statsekonomin igång så att man kan betala ut löner till lärare och sjukvårdspersonal och så vidare. Så nog har man gjort mycket, men vi kommer inte ifrån att Ukraina inte hade klarat sig utan amerikansk hjälp. Och när nu den ligger på is, så är Ukraina i ett extremt utsatt läge, och därför behöver ju EU titta på exempelvis hur man kan öka produktionen av ammunition, av vapen. Där ser vi ju en fördel i samarbete och gemensam uppskalning på europeisk nivå.
Men du tänker att vi måste stoppa ryssen i Ukraina, eller? Att vi ska inte...
Ja, det anser jag, därför att Ryssland har en imperialistisk instinkt som måste hållas i schack. Efter Ukraina, så om de belönas för sitt anfallskrig mot Ukraina, så kommer det absolut att vara Baltikum på ritbordet nästa gång. Och Baltikum, för att ta Baltikum krävs Gotland i praktiken, och då är Sverige indraget. Så att vi måste hålla Ryssland stången.
Och varför behövs Gotland för att ta Baltikum?
För att om man tar Gotland, om ryssen tar Gotland, ska Ryssland hålla NATO, amerikanerna, britterna borta ifrån Baltikum. Mm. Då kan man alltså använda det som ett slags enormt hangarfartyg för att bekämpa alla försök till undsättning av Baltikum.
Och hur tror du att det kommer sluta, Ukraina-Ryssland-konflikten?
Ja, det är jättesvårt att säga i nuläget, därför att det hänger ju på vad som händer i Washington DC efter valet. Det hänger på hur mycket vi från europeisk sida kan skala upp. För nu börjar lagren ta slut hos oss. Det är ju problemet.
Är det inte superslut i Ryssland också då?
Nej, de har
alltså ställt om till en krigsekonomi, och det är det som är det farliga om de faktiskt vinner i Ukraina, att de är på krigsfot, och de har då placerat förband nära NATOs gräns från Svarta havet upp till Finland, och ingen vet vad de kommer att göra i det läget.
För de har en industri som gör att de kan fortsätta pumpa ammunition i evighet.
Ja, det är ju ett ofritt land, så de kan från Kreml diktera industrin.
Varför är det så, det är en dum fråga kanske, viktigt för Ryssland att expandera egentligen? Varför måste man liksom göra det?
Det är väl hela identiteten på något sätt, eller? Ryska storhets...
Är det inte bättre att ha handelsavtal med Ukraina istället? Eller liksom,
imperialismen är en del av statsideologin liksom i Ryssland. Och då anser man att man som stormakt har rätt att dominera sitt närområde. Och det är ju därför som Ukrainas sak är viktig för Sverige, för vi är ett litet land. Man ska ha i åtanke att Ryssland har övat kärnvapenanfall mot svenskt fastland. Man ansåg sig kunna diktera huruvida Sverige ska vara med i NATO eller inte. Man anser sig ha rätt att diktera svensk utrikespolitik. Och i dagsläget kan de inte det, och det är ju tack vare att vi i väst håller ihop. Men skulle vi inte ha ett NATO, så skulle Ryssland ha betydligt mer fritt fram.
Och du eller ni var för NATO?
Ja, jag har ju varit för NATO väldigt länge. Och blev väldigt glad när den processen till slut gick igen.
Och anledningar, om du vill gå in på det lite bara. För det är ju många som tycker, nu när det har gått igenom kan man märka att ganska många verkar då, åh nej, liksom, farligt eller dumt eller.
Ja, men jag kan förklara det på ett sätt som kanske inte alla gör. En del säger ja, men NATO är viktigt för att vi måste visa solidaritet och så vidare. Jag vill vara med i NATO för Sveriges skull. Alltså för att vi ska bli ett säkrare land. Vi ska inte liksom skicka våra söner och döttrar i döden för att upprätthålla någon princip om solidaritet på det viset, utan vi ska vara solidariska när det krävs för att försvara våra nationella intressen och vår nationella frihet och vårt oberoende. Det som alternativet till NATO i praktiken är inte fortsatt alliansfrihet. Vi ska komma ihåg vad sossarna gjorde innan de tvärvände om NATO. Det sista de gjorde var att skicka ett brev till Bryssel där de sa att ja, i EUs grundfördrag, Lissabonfördraget, så står det om solidaritet mellan länder, att vi ska ställa upp för varandra. Och detta är väl, visst är detta någonting som EU gör i händelse av att Sverige skulle bli angripet? Ja, det möttes ju av total tystnad från EUs sida. men det pågår ett arbete i EU med att bygga upp en försvarskapacitet. I Europaparlamentet så finns det en majoritet för europeiska väpnade styrkor. Och det man ska komma ihåg är att i länder som Tyskland och Frankrike finns en ganska stark anti-amerikansk opinion. Man stör sig ganska mycket på att Uncle Sam är med och håller ett öga på de gamla stormakterna i Europa. Och det man vill bygga upp då är den här egna försvarskapaciteten. Så alternativet till NATO, det är egentligen ett överstatligt försvarssamarbete inom EU som leder till en EU-armé i förlängningen. NATO är mellanstatligt. Om det är ett land som blir angripet och man aktiverar då artikel 5 som säger att Sverige ska hjälpa till, så väljer vår regering själv på vilket sätt vi hjälper till. Och då kan man ju tänka sig att det är en skillnad mellan om Turkiet blir angripet, vad vi hjälper till med, fältsjukhus möjligtvis, eller om Finland blir angripet, då är jag övertygad om att vi kommer hjälpa till med trupp. Det är ett mellanstatligt samarbete som gör att vårt nationella oberoende ändå bibehålls, menar jag. Och dessutom så möjliggör NATO-medlemskapet ett samarbete med Storbritannien, som är en väldigt gammal och viktig allierad till Sverige.
Ja, hur ser du på ännu större bild, så om man tänker att väst liksom, och så kanske Kina, Ryssland, jag vet inte hur stark den alliansen är och så vidare, och hur intresse det är, men ser du någon form av hot mot väst globalt och vår är det...
Ja, man ska inte underskatta Kina. Skulle Kina ge sig på Taiwan, skulle det innebära ett fullständigt stopp för världsekonomin, med tanke på att en så stor andel av så kallade halvledare som finns i alla våra prylar nu för tiden sker just på Taiwan. Det skulle innebära stora problem, och Kina vill ju styra över handelsvägarna i Asien, och det är ju mycket av vår handel som påverkas av det. Om de lyckas få igenom sin vilja där att dominera en stor del av Stilla havsregionen, så kommer det att störa världshandeln och det kommer att göra oss fattigare. Så det finns definitivt goda skäl här att jobba tillsammans i väst, och det är väl någonting jag kan tycka är synd med rörelsen i USA, både från Biden och Trump, att de ser inte potentialen i en frihandel mellan Europa och USA. Vi borde ju faktiskt nyttja det faktum att Atlanten är relativt ostört. Vi kan handla väldigt fritt över Atlanten och bygga upp en gemensam resiliens, förmåga, styrka. Det vill jag arbeta för.
Förstår. Det är väldigt oroliga tider på många sätt i världen, men känner du ändå att du är i grunden optimistisk eller för framtiden?
Nej, jag skulle säga att jag är glad om mina barnbarn får växa upp i ett Sverige som jag hade känt igen. För förändringarna just nu är så enorma i Sverige. En av de grejer som drev mig till Sverigedemokraterna var en opinion, eller en prognos, som ett erkänt amerikanskt institut som heter Pew Research Center gjorde, som visar att med en fortsatt liberal migrationspolitik så kommer Sverige ha mellan 20-30% muslimer 2050. Med det sagt, så bara för att klargöra för alla lyssnare, jag säger inte att alla som på pappret är muslimer är omöjliga att integrera eller någonting sånt, och jag skuldbelägger ingen, men jag konstaterar att baserat på opinionsmätningar så ger det en kritisk massa av människor som faktiskt inte har tagit till sig våra grundläggande fri- och rättigheter i sina hjärtan. Och det kan faktiskt påverka Sverige i grunden. Ta detta med exempelvis då yttrandefriheten. Alltså i princip alla moskéer i Sverige tycker att det ska vara förbjudet att kritisera profeten, deras profet Mohammed. Vad händer när den åsikten får genomslag i Sveriges riksdag, vilket rent matematiskt inte är helt osannolikt?
Nej, har de 30% så, eller?
Ja, det räcker ju att en viss andel av de 30% röstar för ett islamistiskt parti för att det ska vara möjligt att komma in i riksdagen. Ja. Och då tänker jag att vilka partier är det då som är beredda att dagtinga med sina samveten och förhandla fram särskilda rättigheter för exempelvis muslimska friskolor eller annat i syfte att uppnå makten? Ja, jag vågar säga att det är ett visst parti som har en historia av den typen av ja, vad kallas det, faustiska överenskommelser.
Det känns som de där, svenskar har ju en tendens också att flytta på sig när de känner att det blir för mycket liksom invandring i närheten av dem, känns det som. Det är min bild utav det i alla fall. Det är många som liksom hävdar att det är jättebra när de kommer, men sen när de väl kommer för nära så flyttar de gärna. Det känns ju nästan som att det hade blivit så för många i Sverige då, om det är 20-30% ändå liksom, då kommer de flytta till andra länder nästan.
Ja, vart ska de flytta då?
Ja, nej, det vet inte. Danmark.
Svalbard.
Ja, typ.
Nej, men ja, en del har ju redan flyttat, och det kan ju vara till länder som Schweiz. Det kan vara till olika anglosaxiska länder och sådär, va? Med tanke på språket och så vidare. Så kan vi ju inte hålla på om vi vill ha ett Sverige kvar i framtiden, utan då får vi får se till och faktiskt försöka göra det bästa vi kan med vårt land. Och då behöver vi ha massa fler utvisningar, vi behöver ha en integration som fungerar, och för att den ska fungera så måste vi vara väldigt tydliga med vilka krav vi ställer på människor som ska bli medborgare och är medborgare i vårt land. Och sen så måste migrationen stoppas, för det som kan ske om vi stoppar migrationen, det är ju att de här stora fram tills nu växande diasporerna kan börja tunnas ut. Det vill säga att personer som då lyckas med studierna och så vidare och vill bygga upp någonting, tar sitt pick och pack från Tensta, Rinkeby, flyttar in i villan i det svenskdominerade området och assimileras in i majoritetsgemenskapen. Det är väl det som måste vara målbilden på sikt, men just nu så är vi ju tyvärr ganska långt därifrån.
Ja, finns det något konkret man kan göra liksom med de här, alltså andrahandsgenerations invandrarna som är unga idag, 12, 13, 14 år, som är svenska medborgare men som bor ute i förorterna och som inte vill bli svenskar liksom, fast att de är det, måste jag säga. Förstår du den frågan?
Det är ju jättesvårt, men utbildningen är ju nyckeln här, och det finns ju faktiskt exempel på skolor som har fungerat när man har krävt ordning och reda. Vissa rektorer har fått sparken när de har försökt att genomföra det, men andra har faktiskt fått ett mandat och lyckats relativt väl med att höja läskunnighet och matematikkunskaper och annat. Det står och faller med utbildningen, men Det har ju också varit en begränsad potential i det här, för Sveriges utbildning i stort är ju ett enda stort fiasko. Vi rasar ju PISA-mätningarna och man bygger skolpolitiken på pedagogiska teorier som är åt helvete på ren svenska. Där eleverna lär sig hur man googlar fram kunskap istället för att internalisera kunskap. Vilket gör att när man ska ta sig an en uppgift så måste främre delen av hjärnan jobba stenhårt istället för att man då ska liksom redan ha en förförståelse genom att ha lärt sig baskunskaperna först. Alltså, men det är ju någonting som regeringen har börjat titta på nu, och där kan vi förhoppningsvis återupprätta en del av det som gått förlorat.
Men skolan och vården och migrationen, alltså det, otryggheten, det går åt HE på många håll i Sverige. Finns det någonting som vi gör rätt? Jag vill säga.
Ja, vi håller på att inrätta Europas striktaste migrationspolitik. Det är ju någonting som går åt rätt håll, men det är klart att mycket, mycket skada är redan gjord med Sverige. Vi... Finns det någonting som går rätt? Ja, men det finns ju ändå i grunden fortfarande ett stort socialt kapital i Sverige, att vi litar i hög grad på varandra, och staten är än så länge inte fördärvad som helhet, även om den inte levererar lika bra som vi borde kunna förvänta oss med de här höga skatterna. Så vi har ändå mycket att bygga på. Vi har ändå mycket att ta tillvara på. Det finns entreprenörskap på många håll. Sverige har inte samma grad av detaljreglering som ett land som Frankrike. Det är någonting att bygga på.
Mm-hmm. Men känns det verkligen som att den sittande regeringen nu trycker in resurser i skola och så där för att rätta till det här och se till att folk kommer in i utbildning?
Jag tror i grunden inte att det är resurserna som är den stora boven i dramat, utan jag tror att det är läroplanen. Jag tror att det är vad ska man säga, statusen på läraryrket, läraryrkets roll i skolorna som är en del av problemet. Det är klart att personligen tycker jag att man borde förstatliga skolan. Jag tycker jag är gammalt kommunalråd. Min bild är att det här ska inte anförtros kommunerna, utan här finns det en roll för staten att ta. Man borde lägga ner hela Skolverket, sparka hela det pedagogiska industriella etablissemanget och bygga upp det från början. Sossarna, de la ner Skolöverstyrelsen på sin tid och bildade Skolverket. Ja, men då kan vi lägga ner Skolverket och liksom bygga upp någonting nytt med friska krafter.
Men för
vi har ungefär en minut av hans tid kvar nu, så tänk noga vilka frågor du
har. Ska vi inte fråga då privata vinster eller avsluta resonemanget? För kontra grejen där är väl att när skolan är för statligad och inte på kommunal nivå, att det är längre distans och att det då är svårare att detaljstyra nere på kommunal nivå, väl? Och att det då blir, alltså att det blir one size fits all lite mer och att det blir mer problem då?
Ja, det beror ju på hur man lägger upp exempelvis läroplanen, att det finns ju en möjlighet att tillåta diversifiering, att man har olika inriktningar inom ramen för en statlig skola. Men jag är ingen skolpolitiker, så jag kan inte säga vad som är bäst väg att gå där, men vad jag kan konstatera är ju att läraryrkets status sjönk som en sten när kommunaliseringen ägde rum, och att det här skulle kunna vara ett sätt att höja det, samtidigt som man ger lärarna mycket mer rätt till auktoritet i klassrummet.
Tack som fan. Jag har ju varit lärare vid Karlinge. Det behövs.
Det är det som behövs.
Jag tänkte bara fråga om en sista grej. Det är många som säger att SD inte är ett skattesänkarparti. Stämmer det att det inte, du som kommer från M och sådär, att det är inte så att du skulle vilja, eller hur ser det ut med det? Är det sant?
Jag skulle säga att Sverigedemokraterna är ett parti som vill hålla skatterna så låga som möjligt utan att äventyra den sociala tryggheten, att samtidigt hålla ihop Sverige. Det är därför som vi inte vill sänka A-kassan, som vi ser som en omställningsförsäkring för människor som blir av med jobbet och sen vill in i ett nytt jobb. Men vi ser ju problem med att skillnaderna mellan att arbeta och inte arbeta ofta är för små. Så du kan visst höra Sverigedemokrater som talar för skattesänkningar, men det är ju inte den fråga som dominerar partiet.
Jag märker det borde ju finnas saker att spara på förutom bidrag och A-kassa, men...
Ja, det finns väldigt mycket att spara på. Vi har ju haft en diskussion om allmänna arvsfonden. Vi har skattepengar som går till islamistorganisationer.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Listan är extremt lång och regeringen gjorde nyss en utredning och fick reda på en massa myndigheter som man inte hade en aning om att de ens fanns. Oh. Så nog finns det grejer att dra ner på.
Absolut sista då, varför ska vi rösta på SD i EU-valet?
Jag tycker att man ska rösta på Sverigedemokraterna om man vill att Sverige ska föra en tuffare linje i Bryssel, försvara våra egna intressen bättre och motverka utvecklingen av Europas förenta stater. Om man vill säkra den yttre gränsen, stoppa massmigrationen till Europa genom att exempelvis satsa EU-pengar på att säkra gränsen, ska man rösta Sverigedemokraterna.
Stort tack för att du gästar, Charlie Weimers.
Tack ska ni ha.
Tack så jättemycket att du kom. Och kan man följa dig någonstans särskilt eller sådär?
Ja, jag finns på Twitter, Weimers. Jag finns på Facebook, TikTok. Och jag finns på Instagram. Och någon har startat ett TikTok-konto i mitt namn också.
Och du heter Charlie Weimers.
Men jag är den inte installerad på mobilen, för så pass stor respekt har jag för Kinas stora öga.
Gud, tack så mycket för att du kom. Och tack så mycket för att ni har lyssnat på Oskyddat samtal. Ha det gött, hej.